Tack Albin. Två av mina favoritlåtar har du spelat här idag. Jättefint verkligen. Och tack för att jag får komma hit och möta er. Karin Danielsson, som sagt, heter jag. Och trots att jag har vuxit upp i Västra Göteborg så har jag faktiskt aldrig varit i den här kyrkan innan. Så det känns väldigt roligt att få vara det. Jag har hört däremot om Lerum många gånger. Jag är Ekumenias generalsekreterare sedan 6 år tillbaka. Och dessförinnan har jag varit pastor och föreståndare i en församling som heter Centrumkyrkan i Sundbyberg i Stockholm. En församling med ungefär 700 medlemmar där en stor del är arabisktalande, en är fransktalande och en är då svensktalande. Men 6 år har jag varit på Ekumenia och det är något av det roligaste man kan göra, att jobba för Ekumenia. Idag är det ju tacksägelsedagen och som Camilla var inne på så har vi nu alla sånt som vi kan känna oss tacksamma för. Och jag tänker på det som jag precis har varit med om. Jag kommer idag från Lövgärdet där jag har varit fredag och lördag. Och just besökt det här som vi såg på filmen, scoutprojektet där. Men vi har haft en konferens faktiskt som vi kallar det för stadens bästa. Där många människor har mötts som brinner för att starta verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden. Och så har vi inspirerats av varandra från Tynnered och från Lövgärdet, Hammarkullen. Och pratat om hur vi kan vara med och bidra in i de här områdena. Och nu är vi på gång att starta liknande i Stockholm, i Hallunda. Så alla de var här den här helgen och så. Jag känner sån tacksamhet för allt det goda som vi fick dela med varandra och hopp. Jag tänkte inte följa kyrkoårets texter idag. Jag hoppas att det är okej. Utan jag ville tala med er idag om detta med att ge tron vidare. Men jag tycker det passar bra en dag som denna. För visst är väl det ett sätt att visa tacksamhet. Just att ge vidare av det som man har fått. Och Jesus säger ju just det. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Så låt mig närma mig det ämnet tillsammans med er nu. För ett tag sedan så satt jag i bilen i Bromma där jag bor. Med min sons kompis mamma och våra barn i baksätet. Och vi har känt varandra i några år nu men... Sen våra barn hamnade på samma förskola där i Bromma då. Och jag var sent till ett möte med Ekumenia, styrelsens AI-möte. Och blev tvungen att koppla upp det i bilens högtalarsystem. Och precis när vi kom in i mötet så inledde Ekumenias ordförande med en innerlig bön till Jesus. Som hög volym i bilen. Och jag tänkte, oj, hur reagerar den här mamman nu på det här? Jag sneglade på henne, för trots att jag har känt varandra ett tag och hon vet att jag jobbar i kyrkan så hon har aldrig varit så intresserad av att prata om det. Men när bönen då var klar så slog hon ihop sina händer och så sa hon: åh vad fint, jag är också väldigt spirituell. Jag tittade på henne och bara, va? Tänkte jag, det här har jag aldrig pratat om. Och medan jag försökte då koncentrera mig på det här AU-mötet där i bilen så började vi ändå samtala om livets stora frågor. Ett samtal som sen har fortsatt sen dess. Och min upplevelse är att de här samtalen pågår lite överallt i den här tiden. Det här är inte det enda samtalet som jag har hamnat i som handlar om det här med tro. Plötsligt känns det som varenda Bromma-mamma är spirituell, som många säger då. Och behovet av att prata om existentiella frågor upplever jag är väldigt stort. Det är inte så konstigt heller. Vi lever i en tid när mycket skakar. En pandemi som har drabbat människor där många har gjort svåra förluster. En klimatkris som kommer närmare, snabbare än någon av oss hade trott. Och den psykiska ohälsan som vi vet har varit hög bland unga under många år. Alltså det finns mycket anledning till oro. Och det är inte svårt att förstå att liksom rädsla och modlöshet sprider ut sig. Men i detta kommer också behovet att få prata om existentiella frågor. Och jag hörde på Människor och tro i P1 för ett tag sedan. Då talade de om att det finns så få platser i vårt samhälle där man gör det nu för tiden. Och unga framförallt har väldigt få forum där man kan prata om livsfrågorna. Och det här sa man i programmet är ett stort problem. För man har märkt att unga tappar språket för att tala om andliga ting. Alltså, man har svårt att hitta ord och sätta ord på sånt som man kanske faktiskt upplever och är med om. Men här tänker jag att vi som kyrka och som ekumeniaförening har så mycket att bidra med in i den här tiden. Med vår vana just att prata om livsfrågorna och närma oss också det som är svårt. Nils Bolander uttrycker det så vackert tycker jag i en diktstrof där han skriver så här: Gud behöver en vintergata av fackelmänniskor i de slocknande eldarnas natt. Och jag tror att vi kan få vara de fackelmänniskorna. I Jeremia 29:11 står det: Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och det här är ord som jag tror att så många människor skulle behöva höra. Och den här guden tror jag att så många människor behöver lära känna. Och om det är något som den här tiden behöver så är det ju just hopp. Men hur formulerar vi oss i en tid som den här? Och hur liksom kan man presentera den kristna tron så att folk förstår vad det handlar om? Jag tänkte jag skulle ta er med till en text från Apostlagärningarna 17 som trots att den skrevs för länge sedan har en hel del att säga in i den tid som vi lever. Spetsa öronen, den är lite komplicerad men jag tycker att den är väldigt intressant, så jag läser. Paulus steg fram inför areopagen och sa: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring här och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder, som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk, och han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Som några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet, genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. Paulus vandrar alltså omkring i Aten där tempel höjer sig mot skyn och de här gudabilderna trängs med varandra. Och vi förstår av det här sammanhanget att han är beklämd över den andliga vilsenhet som råder. Han märker att mitt i den här intellektuella staden så finns det samtidigt en ganska stor förvirring och osäkerhet. Och inte minst alla de här gudabilderna visar då på det. Men Paulus han går runt där och predikar och pratar med folk och drog åt sig väldigt mycket uppmärksamhet. Så då tar de filosoferna med honom till den här platsen som heter Areopagen. Det är en kulle nära torget i Aten där domstolen höll förhandlingar. Och där liksom vill de höra, vad har du att säga? Vad är det här nya du kommer att tala om? Och det är det talet som jag läste för er nu då, det han säger till dem. Och situationen i Aten påminner tycker jag på många sätt om vår tid med religiös mångfald, men också en öppenhet upplever jag för andliga frågor. Jag läste i veckan att Sverige är ett av de mest mångreligiösa länderna i Europa. Kanske till och med det mest mångreligiösa. Det tycker jag är väldigt intressant. Samtidigt som det finns liksom många människor med tro i vårt land så finns det nu också, tycker jag, ett nytt klimat för att tala om tro och andlighet. Men det finns också en stor vilsenhet just. Och frågan som jag har burit på den sista tiden är just det här. Hur kan vi som kallar oss kristna, hur kan vi vara med och möta detta behov? Hur kan vi visa på en tro som är mer än enkla svar och lösningar? Hur kan vi visa på en tro som är ett fönster in i ett stort mysterium där vi, utan att vi förstår allt, ändå får vara en del? För det är ju det den kristna tron handlar om. En Gud som alltid är större än våra föreställningar och samtidigt nära varje människa. I den här texten som jag läste så stod det att atenarna hade ett altare med inskriptionen åt en okänd gud. Mitt bland alla deras olika altare så hade de alltså ett altare som riktade sig åt någon som de inte kände. Och arkeologerna har faktiskt hittat det här altaret. Man vet att det verkligen har funnits. Och även om man tror att syftet med sånt altare var att man inte ville bli ovän med någon av alla gudarna genom att missa någon, så kan jag inte låta bli att tänka att kanske var det också ett uttryck för att de anade att det kanske fanns någon mer, liksom, någon som de ännu inte kände. Och det här tycker jag är så intressant, för många människor också i vår tid har en aning om att det finns någon bakom allt. Att det finns en närvaro som man kanske till och med upplevt i livet, men man vet inte riktigt vem det är. Som min kompis sa när hon satt med sin nyfödda bebis i famnen, man skulle vilja tacka någon, men man vet inte vem. Och sanningen är att den kristna guden i vårt land idag är för många en okänd gud. Ibland tänker vi att vi lever i ett kristet land och folk har liksom koll på den kristna tron, även om alla inte kallar sig kristna kanske. Men så ser det inte ut längre, och särskilt inte i den unga generationen, är min känsla. Då kan man ju bli deppig och tänka det var bättre förr. Eller så tänker vi nu finns en ny chans att presentera evangeliet på ett sätt till människor som inte har talats om det innan och som inte har förutfattade meningar som står i vägen, utan som kan lyssna med öppna sinnen. Och i den här texten jag läste så finns det några saker att ta fasta på som jag vill skicka med er idag. Och det handlar om Paulus förhållningssätt till dem han möter, som jag tror är väldigt viktigt i samtal med människor. Jag tänkte stanna vid fem saker, och jag vill säga att jag tänker att de funkar oavsett ålder, alltså barn, unga, äldre, och är viktiga med sig. Det första jag ser i den här texten, jag ska inte vara så långrandig, men jag vill hinna med mina fem. Det är respekt. Paulus visar sina åhörare här stor respekt. Han säger ju till och med så här: atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. Och anledningen att han kunde vara så cool i den situationen, tänker jag, var att han var så trygg i vad han själv trodde på. Han blev liksom inte hotad av deras gudabilder. Istället så fick han en nöd för dem, tror jag, och tänkte att alla de här gudabilderna, de är ju ett uttryck för en stor andlig längtan hos människorna. Och det var den där längtan som han tog tag i. Och jag har tänkt på det i en tid som den här, när min upplevelse i alla fall är att allt fler pratar om stenar, kristaller, energier och annat. I alla fall är det så där jag bor. Så kan det vara lätt som kristen att lite så här överlägga sig, himla med ögonen och tänka, vad håller de på med? Istället för att se vad det egentligen står för. Den längtan efter det gudomliga som vi alla bär på. Och det är just den här längtan som Paulus knyter an till när han börjar tala om det här altaret åt en okänd gud. Och då kommer vi in på min punkt 2, som är bekräfta längtan. Han tar alltså utgångspunkt i deras föreställningsvärld för att tala om den gud som han tror på. Och fyller det som är välkänt för dem med nytt innehåll. Han säger, ni alltså bett till honom utan att veta vem det är, men om honom som jag vill berätta. Och så berättar Paulus då för de här lärda atenarna om den gud som han har mött. Och jag tror att det finns många tillfällen i vår vardag, i möten med människor, då vi också kan få just bekräfta den längtan som, trots att den kan tas till olika uttryck, faktiskt finns. Jag testade att göra en Paulus med min kompis där, hon som jag satt med i bilen för ett tag sedan. Alltså fylla det som är välkänt med nytt innehåll. Hon håller på mycket med meditation, och när vi pratade så berättade jag för henne att jag brukar göra något som kallas för bibelmeditation. Så berättar hur det är. Man får en bibeltext, man ber en bön. Och så sitter man med de här tusen år gamla texterna och funderar. Säger de här någonting in i mitt liv? Liksom? Och hon bara, aha, spännande. Liksom. Så jag gav henne en sån text och bibelmeditation. Så det har hon testat på nu och tycker är väldigt intressant. Dessutom pratar hon om stenar. Hon åker till Söder i Stockholm och köper stenar som hon laddar med olika energier. Och jag bara, nej men det brukar inte jag använda. Men det finns något som heter frälsakrans. Det är liksom olika pärlor med olika symbolik. Och det brukar jag använda när jag ber ibland för att liksom fokusera olika områden. Och jag tror inte kraften är i pärlorna utan kraften är hos Gud. Men liksom, vi kan ändå relatera till varandra på något sätt här. Och poängen med att säga det här är att jag tror verkligen att vi har mycket att bidra med om vi bara liksom lyssnar in och möter liksom, möts på samma nivå helt enkelt. Min kompis jobbar på Volvo lastvagnar i Göteborg. Hon är ofta på mig och säger, i den här krisen vi har varit i nu så vill liksom alla mina kollegor ha någonting att hålla i. Och väldigt många vänder sig nu till liksom meditation, buddhismen och så vidare. Vad är kyrkans svar, säger hon till mig. Vad kan jag ge mina kollegor utifrån en kristna tron? Och då tror jag faktiskt att några av de här riktigt gamla metoderna kan man tänka, som har funnits forever i kyrkan. Jag tror att det kan vara liksom en första sätt att närma sig din kristna tron. En bibelmeditation, en frälsarkrans, en övning på kvällen när man går igenom sin dag som Ignatius har lärt oss liksom för länge, länge sedan. Jag tänker i alla fall att vi har så mycket att komma med. Och det fina med de här övningarna är också att då litar jag på vad Gud gör i mötet med den här människan. Och så är det ju alltid, det är alltid Guds verk, eller hur? Tredje punkten jag vill skicka med er är lyhördhet. Paulus, han hade förstått att längtan förenar. Och därför kunde han frimodigt tala om den Gud han trodde på. Och om man studerar det här talet noga så blir man nästan fascinerad över hur han använder deras liksom begreppsvärld för att få fram sin poäng. Istället för att fördöma deras skalder och filosofer så gör han tvärtom. Han använder dem och hittar hela tiden gemensamma nämnare med sina åhörare. Och det här är ju inget nytt för Paulus. Så har han tänkt mycket. Insett vikten av att sätta sig in i den miljö som hans medmänniska befann sig i. På ett annat ställe så säger han, för att nå judarna har han varit som en jude. För att nå dem som är utan lag har han varit som en utan lag. För att nå de svaga har han varit svag och så vidare. Och jag tänker att det verkligen är vår uppgift att lära känna den tid vi lever i så bra att vi kan hitta nya vägar för att visa på det hopp som vi bär på. Och det handlar ju mycket om att vara en del av den här världen, eller hur? Jag reser ju en del i landet och ibland när jag kommer till olika ställen så kan jag märka och höra när jag pratar med folk att nej men, man umgås mest med sina kristna vänner. Om man pratar om att prata med folk som inte är troende så fick jag det svaret ganska nyss. Alla mina vänner är redan kristna. Och så kan det ju vara om man har vuxit upp i kyrkan. Och samtidigt menar jag att då har man ett litet problem, så tänker jag. Alltså, det är så viktigt att ha kristna vänner. Men det är också så berikande att ha vänner som inte delar tron. Som inte tänker på samma sätt som jag själv. En av mina absolut närmsta vänner är inte kristen. Men få har ju betytt så mycket för mig och min tro som hon har. Alltså det är mötet med henne som jag fått utmana mig själv, formulera mig själv. Jag skickar till och med ibland mina predikningar till henne innan för att höra om hon fattar vad jag försöker säga. Jag tycker det är ganska bra. Ja, men alltså, detta är viktigt tror jag, att känna sin tid och umgås med vänner och förstå liksom, dagens människa helt enkelt. Okej, fjärde punkten är att vara människa. När vi läser om Paulus så förstår vi att han genom livet har lärt känna både sina styrkor men också sina svagheter. Och jag tror att han har förstått att även om vi människor till det yttre kan vara olika så är vi också väldigt lika. Vi kämpar alla med livet på olika sätt. Vi är både starka och svaga. Och djupast sett så bär vi på samma längtan. Och det är när vi inser det som vi kan mötas på riktigt. Jag åker ju mycket tåg i den här tjänsten och när jag satt på tåget till Göteborg för nu är det några år sedan så var jag med om en grej som jag tänkt på många gånger efteråt. Jag hade precis fått ett jobbigt besked precis innan jag gick på tåget. Så jag satte mig där och tårarna rann ner för kinderna på mig. Och jag satt bredvid en kille som någon slags hårdrockskille. Han såg lite så småfarlig ut. Så jag tänkte det är lite jobbigt för honom att jag sitter och gråter. Så jag satt så här och gömde mig bakom min halsduk. Men efter ett tag så kände jag att jag måste säga något. Det blir obekvämt för honom där. Så jag bara vände mig till honom och sa att jag har just fått ett jobbigt besked. Och jag är bara lite ledsen om du undrar vad det är som händer här. Och då sa han, vill du prata om det? Vill jag det? Fick jag tänka då. Jag hade en sekund att bestämma mig. Och så bestämde jag mig för att det vill jag. Så jag berättade för honom vad det var som hade hänt. Och den här killen som såg så tuff och farlig ut, han visade sig vara värsta sötnosen. Väldigt många hårdrockare är ju det. Han var så tröstande och uppmuntrande mot mig. Han sa flera grejer som liksom fick mig att fatta mod. Och efter ett tag så berättade jag för honom att jag är kristen. Och jag har faktiskt varit med om att Gud har gripit in i mitt liv flera gånger tidigare. Och jag tror att även den här situationen ändå är i Guds hand på något sätt. Han lyssnade på det där, så berättade han för mig att han hade gjort flera andliga upplevelser som han inte riktigt visste han skulle tolka och tänka om. Så fick vi ett så spännande samtal, han och jag. Och när vi gick av tåget i Göteborg så sa han till mig, det var nog meningen att vi skulle sitta bredvid varandra idag. Du behövde mig och jag behövde dig. Och för mig var den liksom meningen så här, precis så var det. Och precis så är det så många gånger, eller hur? Det finns en nyckel i det här, tänker jag. Länge har vi som kristna och kyrkor tänkt att vi ska finnas till för våra medmänniskor och för vårt närområde. Och det är ju jättebra och helt rätt såklart. Men det händer också någonting när vi själva är i behov. Och jag lärde mig det när jag jobbade i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Vi drog igång soppluncher där på lördagarna för utsatta människor. Och vi hade kanske räknat med 30 personer, men det kom 200 varje lördag. Vi klarade liksom inte av trycket. Vi gjorde det här liksom med ideella krafter. Så vi blev tvungna att kontakta Sundbybergs kommun och be dem lägga ut på sin hemsida att vi behöver hjälp för att möta de här behoven. Och det som hände var att folk bara strömmade dit. Sundbybergarna, de här som vi hade gjort samtalskvällar för att locka till kyrkan, de strömmade helt plötsligt dit med kläder, började komma dit bremackor. Några av dem är fortfarande kvar 7 år senare. Och det där var så fantastiskt, tyckte jag. För helt plötsligt så, när vi var i behov, så fick vi nya vänner. Några av dem har gått alfa, kommit till gudstjänsterna och så vidare. Och det lärde mig någonting viktigt. Att människor vill inte i första hand liksom bli hjälpta, tänker jag. Utan man vill bli behövd. Man vill få bidra, få en roll. Och jag tänker på det så ofta. Alltså, det här är en utmaning för kyrkan och för oss som enskilda också. Att kontaktytan är ju många gånger inte vår styrka. Alltså allt det fina vi kan visa upp. Utan kontaktytan är så många gånger vår svaghet och vårt behov av den andra. Här tror jag att vi har en del att lära, både på det privata planet och som kyrkor. Okej, femte och sista punkten nu. Dialog. Även om det jag läste för er, den här texten, är ett tal som Paulus håller, så var han väldigt bra på dialog, förstår man. Han rörde sig på torget, samtalade och diskuterade. Och det finns något väldigt viktigt, tänker jag, i det här med dialogen. Och det är ju intressant när man tittar på hur Jesus agerade. Alltså Jesus ställde ju väldigt många frågor till människor, men gav ofta väldigt korta svar. Och han talade inte så mycket om hur man borde tänka eller göra, utan utmanade faktiskt folk att själva tänka, att själva dra slutsatser. Och det är just i den typen av samtal som man växer och kommer vidare. Det märker man inte minst med unga, tycker jag. Att själva få resonera. Så Jesus visste helt enkelt vad han gjorde. Och jag tänker ofta på det när någon frågar mig om min tro. Ja, men det kan vara, tror du på ett liv efter döden? Ja, men då svarar jag på det. Men sen ställer jag alltid frågan tillbaka. Det är mitt lilla så här medskicktips till er. Vad tror du själv? Då kommer man dels bort från försvarställningen att man som kristen ska ha alla svar på allting. Plus att man får en dialog som på riktigt är intressant och givande för båda parter. Alltså att ställa frågan tillbaka, att få en dialog. Och i hela Paulus predikan eller tal där på Areopagen
Jag vet inte om ni tänkte på det. Det finns inte ett enda uttryck av hårdhet eller pekpinnar, utan tvärtom. Hela den här prediken handlar om att visa respekt och hitta anknytningspunkter och vara lyhörd för deras situation, samtidigt som han inte alls tummar på vad han själv tror på. Och jag tror att de samtalen är möjliga i vår tid och att de behövs. Jag fick frågan för ett tag sedan av en vän: varför är du kristen? Och ni vet, det borde man kunna svara på, eller hur? Så här bara, man borde ha en sån här hisspitch. Men ändå blir jag så här ställd. Hur ska jag ens, vad börjar jag ens liksom? Och jag vet inte hur ni har det här, men när jag just har varit runt lite i landet och pratat med folk, så vi i någon församling så hade vi frågor vi fikat efteråt som jag utmanade dem att prata om. När blev du kristen? Och finns det några viktiga milstolpar i din tro liksom, där, som har varit väldigt viktiga? Och när vi gjorde den övningen, då sa flera till mig efteråt att det här pratar vi aldrig om i kyrkan. Och det kan ju kännas konstigt, och jag känner igen det själv liksom. Vi pratar om mycket annat, men just det här, varför liksom är jag kristen? Vad betyder min tro för mig? Det tänker jag att vi skulle behöva prata mer om just runt kaffeborden, för att också vara beredda när frågan kommer från någon. Varför är du kristen? Det står i första Petrusbrevet 3:15. Var alltid beredda att svara var en som kräver besked om ert hopp. Hur är man det? Ja, jag tänker att det är att faktiskt sätta ord på sin egen berättelse. Och kanske är man inte kristen, då kan man prata om liksom, vad är det som får mig att vilja komma hit, eller hur ser mina tankar ut liksom, runt Gud. Alltså, de samtalen är alltid intressanta. Till sist nu, allra sist. För några år sedan var jag och min familj i Italien, och jag har länge velat ha en sån här Jesus-staty i gips, men jag har aldrig hittat det. Jesus hittar bara Maria överallt. Men helt plötsligt i Italien på en bensinmack hittade jag Jesus. 10 euro, billigt till och med. Alldeles för stor, men jag blev så glad så jag bara hoppade ur bilen, köpte Jesus och satte mig igenom. Dagen efter skulle vi flyga hem, och då insåg jag att det kommer aldrig gå att få med den här tunga statyn hem. Jag har ju redan för mycket packning och 3 barn liksom, så nej. Jag ställde den i hotellets trädgård, tänkte att nu får någon annan njuta av den istället. Så åkte vi ut 10 meter liksom, och sen bara blev det för mig, nej. Jag sa till min man, bara backa bilen, jag kan inte lämna Jesus. Det var som att det blev symboliskt för mig. Jag kan inte ha så mycket packning i livet att jag inte får med mig Jesus. Liksom. Så jag åkte tillbaka, eller vi backade tillbaka, tog Jesus och åkte till flygplatsen. Och så tänkte jag när jag väl kom dit, hur ska detta gå till? Jag kommer aldrig få in Jesus genom incheckningen. Men så kom jag på att om jag ger statyn till min son som är 8 år, eller var det då kanske det ändå är lättare än om en vuxen kvinna vill få in den här. Och precis så var det. I incheckningsdisken och i security-kontrollen. Överallt så log alla åt det här lilla barnet med den stora Jesus-statyn. Och jag bara, vad ska man göra liksom? Och han bar den där statyn med sån stolthet. Liksom huvudet högt så här på flygplatsen. Och sen när vi stod i kö och skulle boarda planet då till Sverige, så var det så intressant vad som utspelade sig där. För en person sa, ja, jag tyckte det var en baguette, men sen såg jag att det var Jesus han bar på. Och en annan sa, åh, jag är så flygrädd, men nu känns det skönt när Jesus är med på planet. Och så var det en tredje person som frågade, liksom, betyder han någonting för er, eller är det mer en trädgårdsdekoration? Så. Och jag ska säga, jag stod där helt häpen bland de här svenskarna och tänkte, det som händer när man bär på Jesus alltså. Jesus väcker reaktioner, Jesus väcker frågor, Jesus väcker nyfikenhet. Och egentligen är det här vi gör varje dag. Vi bär Jesus in i den här världen. Och vi ska göra det med stolthet, med huvudet högt. För när man respekterar sin egen tro möts man ofta av respekt, är min känsla. Men vet ni vad som också slog mig där på flygplatsen? Det var att Jesus också står för sig själv. Att många människor har någon aning om faktiskt vem han är redan. Och även om det är sant att vi bär på Jesus, så är det framförallt sant att han bär oss genom dagar och nätter och genom livets alla skiftningar. Och när du lämnar den här kyrkan och går ut i det som är din vardag, så är du inte ensam. Han finns nära. Under dagar när du känner dig stark och frimodig. Under dagar när allt känns som kaos och du inte tycker att du duger till någonting. där vill man ju inte befinna sig. Men vet ni, i mitt liv har det ofta varit så att när jag inte har känt mig stark, då har jag fått vara med om saker jag absolut inte har räknat med. Jag skulle faktiskt säga att jag nog har blivit som mest använd också i de tiderna i livet. Vad beror det på? Jo, men liksom, svaret är att då litar jag inte längre på mig själv och min egen kraft. Då måste jag lita på honom, på hans kraft, och då är allting möjligt. Vi ber. Jesus, du känner oss var och en. Oavsett om vi tror på dig eller inte, så tror du på oss. Tack för den här söndagen när vi får vara i ditt hus och stilla våra hjärtan inför dig på olika sätt. Tack att du talar in i våra liv med hopp och uppmuntran och kärlek. Herre, jag vill be för den tid vi lever, och jag ber för din kyrka över hela världen. Hjälp oss att visa på dig och på din kärlek i den här oroliga tiden. Hjälp oss att peka på ett hopp som handlar om att det finns någon som trots allt har den här världen i sin hand. Herre, gör oss frimodiga där vi finns i vår vardag. Att faktiskt våga ta samtalen när de kommer. Och lita på att du leder oss och ger oss orden. Tack för att du älskar den här församlingen. Varenda människa som finns här. Varenda unge som springer här under veckorna. Herre, låt alla som kommer in här få uppleva någonting av vem du är. I Jesu namn. Amen.